Det här budskapet heter Herre, öppna våra ögon. Det är egentligen en predikan, men den är inspelad hemifrån så att säga. Och det är från Andra Konungaboken kapitel 6. Där berättas om att Israel låg i krig. De var attackerade av fienderna i Aram. Gång på gång attackerade de Israel, men varje gång blev anfallen avslöjade. Och fienden kom på skam. Och då började förstås kungen i Aram att undra om det fanns en förrädare eller vem som var förrädare. Någon var det som avslöjade deras planer varje gång. Men kungens tjänare svarade nej, det finns ingen förrädare, men det är profeten Elisa i Israel. Han vet till och med vad du säger i ditt sovrum, fick kungen som svar. Och kungen bestämde sig för att gripa Elisa. Och då läser vi från vers 13 där i Andra Konungaboken kapitel 6. Han sa, gå och se efter var han finns så att jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. Det kom om natten och omringade staden. När gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, frukta inte. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Och det är ju en fantastisk händelse, en fantastisk berättelse. Hur Gud använde Elisa för att avslöja varje attack från fienden. Gud är alltid steget före, det vet vi av erfarenhet. Säkert många av er som lyssnar också. Man sände här, kungen, fienden sände en hel här emot en ensam människa. Men det är också en bild på hur fruktad den man eller kvinna är i mörkrets rike som tillhör Gud och som lever hängivet för Herren. Hästar och vagnar av eld var det som Elisa såg och som omringade. Och hästar och vagnar, det brukar ju profetiskt och symboliskt i Gamla testamentet stå för mänsklig kraft, mänskliga planer. Men här var det hästar och vagnar av eld, det var Guds kraft, gudomlig kraft som omringade, omslöt staden som försvar där Elisa bodde. Den hette Dotan och det finns ett par olika betydelser, men den ena betydelsen är två källor. Och det var ju så, kanske en bild man kan ta på att Elisa, han levde vid den helige, i den helige andes flöde så att säga. Vi vet att Elisa hade bett om en dubbel arvslott av den ande, av Guds ande som vilade över Elia innan Elia togs upp till himlen eller till Herren. Och det han bad om, Elisa, det var inte makt eller kontroll eller någonting för att imponera. Utan det han bad om, när han bad om en dubbel arvslott, även om det säkert finns mer innebörd och djupare innebörd i det, men det han bad om Elisa, det var att få se Guds härlighet och se Guds vägar. Det var Elisas bön. Och vi kan läsa från psalm 81 och vers 14. Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar. Det var Gud som talade. Genom Asaf, profeten som hade profetisk gåva eller var ett språkrör för Gud på den tiden. Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar. Ja, detta var Elisas bön. Och därför så fick han också vara använd av Gud på ett väldigt speciellt sätt. Att vandra på Guds vägar, att höra från Gud, att se Guds härlighet, att se Guds vägar var också det som Mose bad om. Som man kan läsa om i Andra Mosebok kapitel 33. Om jag har funnit nåd för dina ögon, sa Mose till Herren, så låt mig få se din härlighet, låt mig få se dina vägar. Det var hans bön. Jag hoppas att det är vår bön, att vi vill se Guds vägar, vi vill gå på Guds väg. Det är inte vi som bygger vägen, som Pingstsamfundets Pingst FFS ledare har uttryckt här. Igår var det väl i en artikel som nog skakade om oss och gjorde oss både bedrövade och besvikna, många som läste det. Han sa bland annat så här, att det är samma mål, det är vägarna dit som behöver förnyas och förbättras för att passa en modern människa. Men detta ligger inte på det mänskliga planet. Det är Guds vägar, att vi kan se med våra andliga ögon, med hjärtats ögon. Och målet, det kan vi bara nå genom att vi går Guds väg. Det är ingen väg som vi bygger eller väljer. Det är Guds väg vi ska följa och gå genom Guds ande, hans ledning och kraft. Det är bara då vi kan nå målet, det himmelska målet. Elisa, han hade inget försvar mänskligt sett. Han hade ingen armé. Han hade ingen människa som han förlitade sig på. Han hade inte någon hjälp från kungen eller från Israels armé. Han hade bara en som han förlitade sig på som sitt beskydd, och det var Gud. Men det räckte. Det räckte gott för Elisa. Elisa, han såg i Guds ljus. Han såg med sina andliga ögon, med trons ögon, hjärtats ögon. Och Gud vill hjälpa oss att på samma sätt kunna se i Guds ljus, i hans perspektiv. Se med trons ögon. Både våra egna liv och tillsammans som Guds folk och i den tid vi lever i, inte minst. Tjänaren till Elisa, han såg inte på samma sätt. Han såg bara på omständigheterna. Han såg bara med sina, så att säga, lekamliga ögon. Han hade inte ännu förmågan att kunna se ur Guds perspektiv och vad som egentligen hände. Men Elisa, han bad för tjänaren, och han fick bönesvar. Herre, öppna hans ögon så att han ser. Och då öppna Herren tjänarens ögon, kunde vi läsa. Han fick se, och han blir förundrad och förvånad och säkert väldigt, väldigt glad när han ser vad som egentligen utspelar sig här. Att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Och Elisa var därför trygg. Och så får vi också be. Vi ber för människor som inte ser ljuset från evangeliet, som det står. Som är förblindade idag, som inte tror, som inte förstår vem Jesus är. Och som tror på honom som världens frälsare, som sin personliga frälsare. Vi ber att människor ska få sina ögon, sina andliga ögon öppnade för detta. Men vi behöver också som troende, som Guds folk, få våra ögon öppnade. Och vi får be om det. Vi får be för varandra och vi får be för oss själva. Att Gud ska öppna våra ögon så att vi ser dig. Och att vi ser dina möjligheter. Vi ser din härlighet och dina vägar. Sen kan man fortsätta läsa om Elisa och den här händelsen vidare. Men jag går inte in på det då. Men fortsätt gärna själv och läs i Andra Konungaboken kapitel 6. Om den fantastiska seger som det här ledde till. Och hur fienderna kom på skam fullständigt. En Guds seger. Vad det är som förblindar, det är ju, kan ju vara olika orsaker. Kanske är det värsta för oss i Sverige och i västvärlden, den materialism som vi lever i. Pengar och ägodelar och allt detta materiella. Vi har det bra och det förblindar oss människor väldigt lätt. Människor tror att de behöver inte Gud, därför att livet rullar på och man har allt man behöver, man lever i överflöd, i alla fall jämfört med många andra, så lever vi i överflöd i Sverige. Bileam var ju en profet, en falsk sådan i Gamla Testamentet. Han nämns på ett antal ställen i Bibeln som ett varnande exempel. Han hade ingen god frukt, och Jesus har ju sagt att det är på frukten vi ska känna trädet. Han var girig, han saknade Guds fruktan. Det förstår vi när vi läser om Bileam, och han saknade Guds kärlek. Men han sa så här i fjärde Mosebok kapitel 24 från vers 15. Han ville tjäna pengar, han gjorde detta för att vinna på det, för att göra vinst på det. Och skulle då gå ärenden åt en fiende till Guds folk. Men Gud hindrade Bileam och han måste tala det Gud talar. Så vi ser här att det händer ju faktiskt att Gud talar genom personer som har en profetisk gåva. Vilket inte självklart behöver innebära att den personen har det rätt ställt med Gud. Det har vi ett exempel på här när det gäller Bileam. Och jag tror att Bileam är en av dem som Jesus beskriver i Matteus kapitel 7 där han säger att många kommer att säga på den dagen, Herre, Herre, har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn? Men Jesus, han säger att han kommer att svara, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Där har vi nog ett exempel på Bileam. Jag läser det här från fjärde Mosebok 24 och från vers 15. Så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat. Lägg märke till det uttrycket, mannen med det slutna ögat. Så säger han som hör Guds ord och har kunskap från den högste. Han skådar syner från den allsmäktige när han faller ned och får sina ögon öppnade. Och här visste alltså Bileam vägen. Han visste att det handlar om att böja sig inför Gud, att ödmjuka sig för att få sina ögon öppnade. När han faller ner och får sina ögon öppnade. Nu gjorde ju inte Bileam det här för att lära känna Gud, utan han gjorde det enbart för att han ville tjäna pengar på sin nådegåva. Men han visste vad som gällde. Men han säger alltså själv att han har slutna ögon, han kunde inte se. Och här ser vi ett exempel på hur pengar och girighet och materialismen hade förblindat honom. Så det var det han levde för. Han hade inte förmåga, utan att Gud gjorde ett under och ändå använde honom vid det här tillfället. Han skulle ju ha förbannat Israel på fiendens kommando, men Gud tillät inte det, utan han tvingade honom att välsigna Israel och fick uttala en stark profetia, ett budskap ifrån Herren. Det står också om fariseerna att de var penningkära, står det, och de var ju också kärlekslösa, det vet vi. Och det är precis samma beskrivning som finns beskrivet i andra Timoteusbrevet 3, som människor ska vara i de sista dagarna. Penningkära och kärlekslösa, och det är många andra beskrivningar där. Och Jesus sa vid ett tillfälle till fariseerna, ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. Och vid ett annat tillfälle säger han Matteus 23 och vers 24, ni blinda ledare. Ni blinda ledare. De var också förblindade av girighet, av habegäret, av makten och så vidare. Ni silar mygg och sväljer kameler, sa Jesus till dem. Och det är ju känt faktum det här att det hände att fariseerna faktiskt silade vattnet innan de skulle dricka för att inte ha misstag svälja en mygga. Och det är troligen därav som Jesus säger detta, ni silar mygg och sväljer kameler. De hakar upp sig på väldigt små saker, obetydliga egentligen, men de accepterar svåra synder och levde själva i synd. Men vi går vidare till en man i Nya testamentet. Det här är en gudfruktig och hängiven man som tjänar Herren. Men precis som Elisas tjänare så har han börjat att se och fokusera på omständigheterna istället för att se på Jesus. Och det gjorde i sin tur att han började dra sig tillbaka och nådegåvan, den började stanna av, eller nådens flöde, som ju det egentligen betyder nådegåva, ett utflöde av nåd. Han, i den uppgift han hade så började han liksom backa och dra sig tillbaka. Och det är Timoteus som jag menar då. Det är en andlig kamp. Och Timoteus, det förstår vi att han stod i en väldigt andlig kamp. Och så är det för oss idag att det är en andlig kamp. Och det är lätt att ibland kanske fokusera och fastna i omständigheter istället för att se på Jesus. Men det är så viktigt inför tiden som ligger framför, Det är viktigt i alltid, men det är särskilt i denna tiden och inför ett nytt år som vi nu står inför, hur vi ser på situationen. Och då är det så viktigt att vi inte har blicken på omständigheterna. Att det inte är det som fokuserar, utan att vi har våra inre ögon öppnade så att vi kan se Jesus och hans möjligheter. För djävulen, han är ju expert på att anklaga. Och vi känner alla till och känner igen hans anklagelser. Du är värdelös. Du har väl inget att ge. Dig har Gud övergett för länge sedan. Eller det är omöjligt. Det Gud har sagt. Eller skulle hans löften gå uppfyllelse. Det kommer aldrig att ske. Och så vidare. Vi känner igen hans anklagelser. Och ibland så kanske det där får lite ingång i våra tankar. Och så börjar vi att lyssna på det där som faktiskt är lögn. Men vi ska läsa från andra Timoteusbrevet från kapitel 1 och vers 4. Vad Paulus skriver till Timoteus i den här situationen. När jag kommer ihåg dina tårar längtar jag efter att se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunice. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådgåva, eller det utflöde av nåd som ordet betyder i grekiskan, flamma upp igen, som finns i dig genom min handpåläggning. Den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Därför att Jesus har besegrat döden. Han har besegrat onda. Han har gjort slut på döden, och det ordet kan också översättas att döden är arbetslös. Det är väl bra ord. Döden har inte någonting med dig att göra som tillhör Jesus Kristus. Jesus har banat en väg, därför skrev ju de första troende, och säkert innan det också, särskilt i Nya Testamentet, de avsomnade. Man skriver inte om döda, utan de avsomnade. Därför att vi går över in till paradiset när vi tror på Jesus Kristus. Och döden är arbetslös, den har inte någon makt över oss. Timoteus, han stod inför ett val här. Det som Paulus uppmanade honom till, det var att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig. Och det finns en annan översättning. Om jag minns rätt så är det en kinesisk översättning där det står här: skaka av dig askan så att det brinner friskare. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Vad är då askan? Dött stoft, ja, det kan vara modlöshet, precis som Timoteus upplevde här. Det som tyngde honom. Det kan vara fruktan. Vi förstår av sammanhanget här. Paulus skriver: skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig, hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Och vi vet att Gud ger kraft till den uppgift han kallar oss till. Timoteus upplevde fruktan. Försagdhet. Ja, kanske feghet. Det är sånt som vi alla kan brottas med och kämpa med. Och modlöshet, det är ett farligt vapen som fienden använder. För modlösheten, det gör ju att vi tappar modet, att vi blir uppgivna, att vi får fruktan och så vidare. I Jesaja 52 och vers 2, där står det så här: skaka stoftet av dig. Det är samma ord där, stoft eller aska eller skräp. Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats, Jerusalem, lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Den ande som är Guds ande, den är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Kraften, ja det är nåden, Guds nåd som vi får för att göra Guds vilja, för att följa honom, för att lyda Gud, och där är ju kärleken. Som ni säkert har hört både Anna och mig säga många gånger, att agape, det finns en definition i ordet som betyder att lyda en konungs vilja. Det är agape, det är kärlek. Den som älskar mig håller mina bud, sa Jesus. Och självbehärskningens ande, ja, att behärska sig, att inte ge upp eller att inte rusa iväg. Det fanns en fara här, att Timoteus skulle börja resonera mänskligt, för det är det som är risken när vi hamnar i det här läget där vi blir lite modlösa, där vi får fruktan. Det är lätt då att börja resonera mänskligt och att agera mänskligt. Och det såg säkert Paulus, och därför så måste han uppmuntra Timoteus. Och så vill Herren uppmuntra dig idag, om du är i den här situationen. Det har kommit in saker, eller det kanske har sagt saker till dig eller om dig, eller det är någonting du går igenom som gör att du allt för mycket ser på omständigheterna istället för på Jesus. Du vet att Jesus, han har hjälp i varje situation. Han har kraft att ge i varje situation i livet. Och vi behöver bli påminna om det. Vi behöver påminna varandra om det. Och be honom att vi istället får skaka av oss askan. Vi får skaka av oss det där. Det är ett val vi gör faktiskt. Att jag vill följa dig, Herre. Jag vill tjäna dig. Jag vill vara med dig, Jesus. Jag väljer det. Och öppnar du mina ögon. Och det hör han, den bönen. Och svarar på den bönen. Det stod här att Paulus skrev till Timoteus att att Timoteus har en uppriktig tro. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Timoteus hade en uppriktig tro, en äkta tro. Och tro, det handlar ju om trohet. Det handlar om att lita på Gud, att lita på Guds ord. Att hålla det för sant. Och att vara trogen. Att välja att vara trogen Herren. Uppriktig tro, äkta tro, det handlar också om att stå kvar i den relationen med Gud. Även om mängden rusar iväg på mänskliga vägar och i sina egna planer. Bort ifrån Guds väg. När de ser på omständigheter och säger det är omöjligt, det här funkar inte. Men om Gud har gett löften, då vet vi att bönesvaret kommer. Uppriktig tro, det handlar alltså om att stå kvar i relationen med Gud även om mängden rusar iväg. Och det är det vi ser idag. Vi ser att mängden av många kristna rusar iväg och följer ledare som har mänskliga planer, mänskligt resonemang, och de ser inte längre Guds väg. Därför att de är upptagna med detta mänskliga. Men en uppriktig tro, det har den som står kvar med Gud. I relation med Gud. Och han ger oss, som vi läste då, kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Han ger oss kraft för att lyda honom. Han ger oss den kärlek, hans väsen är kärlek. Hans helighet och självbehärskning. Så att vi får både mod och kraft att stå kvar med Gud. Uppriktig tro eller äkta tro, det handlar också om att stå kvar i den relationen med Gud även om man är besviken. Vi kan bli besvikna på människor, vi kan också bli besvikna på Gud. När vi inte förstår vår situation. Så var det för Jeremia som han gick ju igenom svåra lidanden och prövningar på sin väg. Som Gud ledde honom i. Han var ett underbart redskap i Guds hand. En Guds profet. Men han fick också lida mycket. Och han utropar så här vid ett tillfälle. Det står i Jeremia 15 och från vers 18. Du har blivit för mig som en sinande bäck, likt ett vatten som ingen kan lita på. Det här utbrast Jeremia till Gud. För han tyckte han var sårad och han var besviken och det var smärtsamt och det var svårt. Han tyckte att Gud inte höll sitt ord, att han svek. Men det var ju bara det att Guds tid inte riktigt var inne än. Men Herren han svarar, om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta ska du få vara som min mun. Ja, det är ju så där med Gud att han behöver inte förklara sig, för han gör inga misstag. Han är fullkomlig, han är god, han är helig och han är kärlek. Men han måste hjälpa Jeremia, inte uppmuntra hans självömkan och besvikelse, utan uppmana honom, vänd om, då ska jag låta dig komma tillbaka och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta. Och det kanske är ungefär samma innebörd där, skaka av dig askan, skaka av dig det där som är skräp, som är dött stoft, så ska du få återigen vara som min mun. Och Jeremia han lyssnade på Herrens ord, uppmaning, och han gjorde så. Och han var ett underbart redskap för Gud. Paulus visste ju vilken kamp som Timoteus stod i, och han hade uppmuntrat honom tidigare också i det första brevet till Timoteus. Och vi läser det från kapitel 4 från vers 14. Där skrev han också till Timoteus, försumma inte nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord när det äldste la händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. Ge akt på dig själv och på din undervisning och håll troget ut med den. När du gör det frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. Här uppmanar Paulus, tänk på detta. I kapitel 2, vers 8, det skriver Paulus också, tänk på Jesus Kristus. Det är väldigt viktigt hur vi tänker, för hur vi tänker, vårt tankesätt, det också, handlar också om hur vi ser. Och som vi förstod innan och läste innan, så handlar det om att vi böjer oss inför Herren. Att vi får gå in i bön. Att Jesus får dra oss närmare sig själv. Att vi låter anden, den heliga ande alltså, och ordet uppenbara Jesus och hans möjligheter för oss. Det är ett val. Det är ett val vi gör. Och att vi lever i detta, att vi, när vi läser Guds ord och vi får be den heliga ande att öppna ordet, tala till oss. Så att våra tankar blir fyllda och vi ser, när vi läser Guds ord, och ser vi vilka möjligheter, ingenting är omöjligt för Gud, och så växer tron på nytt och flödet strömmar och askan skakas av och elden flammar upp i våra hjärtan igen och våra ögon öppnas. Lev i detta, sa han också, Paulus, lev i detta. Överlåt dig till Guds kallelse. Överlåt dig till Guds vilja. Överlåt dig till Guds ord. Tänk på detta. Tänk på Jesus Kristus. Lev i detta. Och ta emot nåd. Ja, att ta emot nåd, det är att med sina inre ögon kunna uppfatta Guds härlighet. Och det är den helige andes verk. Och nåd är beroende av Gud. Det är ingen billig nåd. Det är ingen ytlig nåd. Det är ingen fruktlös nåd. Nåd, det är beroende av Gud. Nåd är en fri gåva, Guds förlåtelse, hans kraft i våra liv. Men det har också en frukt med sig. Och frukten, det är uppriktig tro och lydnad till Gud. Och det står i Titus brev kapitel 2 att nåden fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Det här är vad som händer när vi överlåter våra liv åt Guds vilja, åt hans ord. Då får vi en kärlek i våra hjärtan, en längtan, en vilja, en strävan att leva så som Gud vill och att han får forma våra liv. Och vi är beroende av Gud, vi är beroende av Jesus, att han leder oss in i det han vill. Den heliga andes gärningar, förutberedda gärningar. Nåd är beroende av Gud. Jag fick en fråga eller ett samtal om någon som blev anklagad för att vara lagisk därför att man följde Guds ord och älskade Guds ord och varna för det som var falskt och det som går emot Guds ord och så vidare. Men det är inte lagiskhet. Lagiskhet, det är till exempel om du gör så kallade goda gärningar bara för en människa säger till att göra det. Om du i din församling ska utöra goda gärningar bland människor för att din pastor säger att du ska göra så och så. Det är lagiskhet. Om inte Guds heliga ande har lagt ner det i ditt inre. Nåd det beroende av Gud och den helige ande att leda oss. Goda gärningar utan Gud som vi gör, det är inför Gud döda gärningar. Det ger inte honom äran. Det ger oss äran. Men det är ingen billig nåd. Det är en helig nåd. Det är Guds kraft att göra Guds vilja. Och nåden fostrar oss. Så vi vill leva som Gud vill. Vi älskar att leva så. Och det är en process och ett liv och en vandring med Jesus varje dag. Där vi får leva utifrån det ljuset vi har fått. Allt händer inte på en gång. Utan bit för bit leder han oss. Paulus skriver i andra, om vi går tillbaka till andra Timoteusbrevet kapitel 2 vers 1. Så bliv nu du min son allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Det här var det väsentliga. Att Timoteus skakar av sig det här som hindrar honom, så gör honom modlös. Att han böjer sig inför Herren, överlåter sig på nytt i den kallelse han har fått, en helig kallelse. Och att han blir stark i Guds kraft, i Guds nåd. I den nåd som är i Kristus Jesus. För att fortsätta att leva för Gud. Vi kan luras av våra känslor ibland. Vi kan känna oss kanske små och svaga och kraftlösa och så vidare. Och då kan man undra, går jag inte i köttet nu? Går jag inte i min egen kraft? Men är det så att det är någonting som Gud har kallat oss till, då är det viktigt att vi också lär oss att tjäna i vår egen svaghet. Jag har tänkt så där mer än en gång. När jag har känt att jag tycker jag har ingenting att ge, eller jag tycker att jag har ingenting att ge, tycker att jag är värdelös i den uppgift som jag har fått förkunna Guds ord. Och så har jag tänkt ibland att går jag inte i köttet nu när jag känner så här? Men jag har fått lära mig det att Gud han vill också att vi lär oss att gå i vår egen svaghet. När jag är svag då är jag stark, skriver Paulus, därför att han visste det där. Han kunde känna sig så liten och bävande och svag i vissa situationer. Men när han tjänade Gud i lydnad, då var Gud där med sin kraft. Och när jag är svag då är jag stark, därför att kraften fullkomnas i svaghet. Det är så. Sen kan vi andra gånger verkligen uppleva Guds kraft och den helige andes inspiration på ett mäktigt sätt. Men ibland kan vi luras av våra känslor. Jag går tillbaka här till första Timoteusbrevet 4 och vers 15 där, ja, som vi läste innan. Det Paulus skrev, tänk på detta och lev detta, så att alla kan se dina framsteg. Ge akt på dig själv och på din undervisning och håll troget ut med den. När du gör det frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. Ja, det här är ju intressanta ord här i grundtexten. Så att alla kan se dina framsteg. Och det där ordet i grekiskan, framsteg, det har egentligen tre betydelser i sig. Och det är att gå framför, det betyder att bana väg och det betyder att hugga ned. Det handlar alltså om att andra kan se och finna vägen. Det handlar inte om att Timoteus ska göra någon karriär. Utan det handlar om att vara ett redskap för Gud. Och det finns en definition på det här ordet, det grekiska ordet. Pionjärer som hugger ner och banar väg framför en armé eller ett folk genom en ogenomtränglig skog eller ogenomtränglig terräng. Man kan säga med andra ord en andlig vägröjare. En andlig vägröjare. Och det är vi ju var och en som är Jesu lärjungar och Jesu efterföljare. Vi är andliga vägröjare. Det är alltså inte Timoteus som skulle ha någon framgång och göra karriär. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att Guds ord och Guds verk har framgång. Det handlar om att gå med Jesus så att han, Jesus, blir ärad. Och när vi går Guds väg som han har banat för oss, då sker en förändring omkring oss. Den helige ande ger avtryck där vi går i Jesu fotspår. Timoteus här, han såg inte frukten av sitt arbete. Han upplevde mycket kamp och han såg allt för mycket på omständigheterna. Elisa tjänare, han hade inte lärt sig att se med sina andliga ögon. Han såg bara på omständigheterna och han kunde inte se Guds utväg. Men både Elisa där och Paulus fick tala tro och hopp i kärlek. Och så talar också den helige ande till oss idag. Att se på Jesus, att söka honom, att låta oss bli beroende av Jesus Kristus. Att böja oss för honom så att han kan öppna våra ögon. Så att vi ser med våra andliga ögon, vi liksom för vårt inre kan uppfatta Guds härlighet i Jesus Kristus. Och också få se hans möjligheter. Så låt oss be detta, Herre, öppna våra hjärtans ögon så att vi ser dig och dina möjligheter. Amen.